På inrådan av regeringen har Parasport Sverige genomfört en studie som heter Förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att nå ett aktivt och självständigt liv och de hinder som finns på vägen. Åsa Linares Norlin, vice ordförande och rapportförfattare, vad är bakgrunden till den här studien?
Vi blev uppringda av Vinnova på Parasport Sverige och de undrade om det var någon fysisk sak som saknades för att personer med funktionsnedsättningar skulle kunna vara mer aktiva. Och då var genast vår utgångspunkt att vi ville just titta på den här ohälsan som är så hög hos målgruppen. Om man tittar i stort så är det ungefär 10 gånger högre hos personer med funktionsnedsättningar. Och också försöka förstå vad är det som gör att man inte hittar vägen in i ett fysiskt aktivt liv. Vilka är de olika faktorerna? Så det var det som vi, våran utgångspunkt till att börja.
Ska du berätta vad Vinnova är också?
Ja, Vinnova är våran innovationsmyndighet. Det visste inte jag ens att det fanns än. Men ja, så är det.
Du har sagt att du har längtat efter det här i 15 år. Varför då?
Jo, men jag tycker att det ganska ofta kommer rapporter som beskriver ohälsoläget för personer med funktionsnedsättningar. Det kommer från lite olika håll. Det kan vara Folkhälsomyndigheten, det kan vara Socialstyrelsen, det kan vara flera olika aktörer som just beskriver att ohälsan är hög. Men det kommer liksom inte nästa steg. Att man kan också till och med säga att vad som skulle vara bra för målgruppen, nämligen att vara fysiskt aktiv. Och för mig handlar då inte bara fysisk aktivitet om idrott. Det kan ju också vara kultur. Det kan vara att man går ut på kafé. Att man överhuvudtaget rör på sig på olika sätt. Men man konstaterar att det är viktigt. Men vägen dit, om det nu är så bra, varför är inte folk aktiva? Det måste ju vara någonting som står i vägen. Och det ville jag försöka titta på. Vi kunde ju se vissa saker ganska tydligt. Kanske vi hade en föraning om. Men att verkligen börja grotta ner och intervjua ordentligt och se vad är det som gör att man inte kommer ut.
Och hur har arbetet gått till?
Vi har främst genomfört intervjuer. Jag tror vi har intervjuat alla målgrupper. Vi har intervjuat på landstingsnivå, på statlig nivå, kommunal nivå, olika ombudsmän, handikapporganisationer, enskilda individer. Jag tycker vi har krattat ganska liksom rejält för att försöka hitta olika människor och fått inputs från andra och tagit nya kontakter. Så att jag tycker att vi nog har hyfsat skannat av marknaden.
Är det någonting som sticker ut som särskilt har förvånat dig under arbetets gång?
Nej, kanske inte förvånat, men däremot att det slutar liksom med att vi beskriver de här hindren som en hinderbana. Det är som 110 meter häck. Att ta sig från A till B, det är 110 meter häck. Och varje olika insats är ett hinder på vägen. Det kan vara färdtjänst, det kan vara att man inte får de hjälpmedel man behöver. Det kan vara att man inte blir schysst bemött. Det kan vara att det inte är tillgängligt i lokalerna. Det är lite olika. Men allt det här är ett hinder som man måste över för att komma i mål. Och det som på något sätt slog oss, det var att det spelar liksom ingen roll om man ramlar på hinder 1 eller om man ramlar på hinder 9. Man kommer inte fram. Så det är en hel kedja som behöver funka för att man ska kunna vara aktiv. Och sen ser det ju lite olika ut beroende på de olika målgrupperna. Vad det är för vissa hinder är kanske högre för vissa målgrupper och kanske något lägre för andra målgrupper.
Och ni har i huvudsak fokuserat på 4 områden. Vilka då?
Vi har då fokuserat på samhällets insatser. Och sen är det då individens förutsättningar. Vi kan gå igenom de här lite vad det innehåller. Och sen samhällets utformning och individens egna utgångspunkter.
Och om vi snabbt bara kika på en punkt i taget och börja med samhällets insatser.
Mm. Och det var också där vi började. Eller vi tänkte först här, det är nog att folk inte kommer in i lokalerna. Det är nog tillgängligheten. Och sen började vi fråga runt och så såg vi att en av de här stora delarna, det är just det som handlar om färdtjänst, personlig assistans och hjälpmedel. Det vill säga de insatser som man faktiskt får från samhället för att kunna vara aktiv. Och det är ju fantastiskt, men i varje insats så ligger också en begränsning. Du får så här många färdtjänstresor, du får så här många timmar personlig assistans. Du kan få fritidshjälpmedel om du bor i det här landstinget, men inte om du bor i det där landstinget. Och du får framförallt inte ta med dig din fritidshjälpmedel i färdtjänsttaxin. Så det, då blir det liksom en del som är begränsande. Och nästa steg vi gjorde då, det var, då tänkte vi så här. Ja, men om alla får all färdtjänst som de vill, hur många resor som helst, hur många personliga assistanstimmar som helst, och de får ta med sig sina hjälpmedel, liksom, skulle folk bli aktiva då? Då gick vi tillbaka till materialet och tittade vi, så nej, vi trodde inte det. Och då kommer vi till det som handlar om vilka förutsättningar man har. Och det här är ju egentligen ganska lika om man inte har en funktionsnedsättning också. Det vill säga den någonstans under sin dag så är man ju antingen i skola, arbete, eller så är man med sin familj eller sina vänner. Eller så har man någon slags fritidsdel i det hela. Och så kanske 8 timmar ungefär man slår upp. Men personer med funktionsnedsättning har liksom en arena till som de tillbringar mycket tid på. Och det är habiliteringen, rehabiliteringen eller syncentralerna. De spelar en sån viktig roll i det här. Och då tänker vi så att om man inte tidigt får kunskap eller vetskap eller tro att man kan och att man klarar av. Om ingen säger det någonstans på de här 4 arenorna, hur ska man då kunna hitta vägen in? Om alla säger att det där går inte, det där klarar inte du, det där kommer aldrig att funka. Det är klart, då börjar man själv tro att det inte ska gå och inte funka och man inte ska klara det. Så den där viktiga, tidiga insatserna är väldigt viktig. Och failar det då någonstans, att man kanske inte har det hemifrån eller man kanske inte har det från skolan, så kanske man kan få det någon annanstans ifrån. Det behöver ju inte att alla är jätteaktiva, men att någon tror på en och någon kan inspirera att du kan visst. Jag tror att du klarar det. Jag har träffat andra som kan. Eller jag kan. Och varför, då ska ju du också kunna. Så det var liksom det som vi såg som en viktig initial del. Sen kom det ju väldigt mycket kring det här med utformningen i samhället. Det var ju många som tog upp just bemötande och tillgängligheten. Och vi har ju sett de mest förskräckliga exempel när vi har varit ute. På nybyggda byggnader där man... Jag tänker precis det här om man har en synnedsättning. Hur farao ska man ta sig fram här? Det kan vara trappor till att börja med, det klarar man ju. Och sen kommer ett ledstråk. Ja, det kommer 5-6 meter bort från trappan. Då ska man på något sätt orientera sig fram till den. Sen kommer man till hissar utan... knapparna sitter på utsidan av hissen. Ingen märkning. Och det är ett helt nybyggt hus. Och det här är också jättetragiskt att det finns en lag att det ska vara tillgängligt. Men det, som jag vet, aldrig dömts ut en straffsats om man inte bygger tillgängligt. Så det är helt tandlöst.
Och sen handlar det om individens utgångspunkter.
Ja, precis. Och det är ju det här som vi har beskrivit lite med just kring stress. Att har man en funktionsnedsättning, då har man ett kroniskt stresspåslag bara i sig. Stress kan ju alla vara utsatta för liksom i olika grad, om det är bussen i sen eller man går igenom en skilsmässa eller någonting annat. Men bara av att ha en funktionsnedsättning så har man ett kroniskt stresspåslag. Och det här är en kille som heter Aaron Antonovsky som har beskrivit det här. Och då försökte vi också dela upp att vad handlar den här stressen om. Och den har vi beskrivit som den våta filten och bökfaktorn.
Mm. Och det är väldigt tydligt.
Ja, det är det. Jag tror att många kan känna igen sig i den här våta filten. Att det är just att kommer färdtjänstbussen i tid eller taxin? Kommer jag komma in där? Att man går och oroar sig. Liksom. Det ligger hela tiden. Man måste förnya tillstånd. Jag håller precis på att förnya mitt tillstånd, parkeringstillstånd till min bil. Eftersom jag har en fysisk funktionsnedsättning. Och det är också sån här, kommer jag få det? Kommer jag bli beviljad nu eller inte? Och det är en sån sak som ligger och gnager hela tiden. Och det blir som en våt filt hela tiden. Och också ekonomin. Att många har en sämre ekonomi. Och det är också en sån sak som ligger och gnager hela tiden.
Och bökfaktorn?
Ja, men bökfaktorn sa vi, det är lite mer av de här fysiska sakerna. Klarar jag det här? Kommer jag in här i byggnaden? Och får jag med mig mina grejer? Och, alltså jag ägnar mig åt segling till exempel. Segling är ju betydligt större bökfaktor än att spela pingis. Eller showdown som man spelar om man har en synnedsättning. Så att det är ju de här delarna. Att liksom ta sig över alla de här hindren för att utföra sin aktivitet. av mer fysisk karaktär. Det är det som vi kallar för bökfaktorn. Mm.
I vilken omfattning deltog personer med synnedsättning?
Vi träffades SRS Riks, jag tror det är, som ligger ute i Sandsborg.
SRF.
Ja. SRF, mm. Ja. Så vi träffade dem, deras kanslichef och någon annan kvinna som jobbade där. Och sen har vi haft ytterligare någon deltagare som också har en synnedsättning som har deltagit. Mm.
Men ni presenterar inte bara hinder utan har också förslag på lösningar. Berätta.
Ja, nej, men vi tänkte ganska mycket när vi intervjuade så kom det upp det här behovet av utbildning. Och vi liksom insåg att det är ju liksom Gud i hela världen som ska utbildas i vilka förutsättningar jag har och vad jag behöver. Och då tänkte vi, kan vi vända på det? Kan vi istället få individen att bli en kunskapsbärare? Att jag tar ansvar för det som jag behöver och lär mig att förmedla det på ett sätt som inte bara kanske blir kravfyllt och gnälligt, utan att liksom säga att det här är vad jag behöver för att det här ska funka för mig. Och att man själv blir den här kunskapsbäraren tidigt. Så det är det. Och också att vi då vill använda personer som själv har funktionsnedsättning att jobba med målgruppen att kunna bli det.
Vad har du själv för förhoppningar om att den här studien ska leda till?
Ja, men jag tror att min önskan är ju att alla ser sin del i det hela. Det är så lätt att vi försöker skyffla över saker på någon annan hela tiden och säga att det är den personens ansvar, eller den myndigheten eller den organisationen. Men om var och en bara tar sitt ansvar i skolan, i hemmet, hos syncentraler, på färdtjänst, vad det nu är. Att alla delar sig, att man är en viktig kugge i det här. Då tror jag att chansen för målgruppen att kunna bli aktiv och på så sätt också få en bättre allmän hälsotillstånd.
Och hur ska ni nå ut med det till de det berör då?
Ja, men vi har ju de här nya projektansökningarna som är på gång nu. Att jobba med att individer själv ska bli kunskapsbärare. Och en annan del är det också att jobba med tillgängligheten. För den ser ju också väldigt olika ut som vi har berört här. Och det tror jag också att vi behöver ju uppvakta politiker. Och vi behöver liksom gå in mer och arbeta med de här frågeställningarna helt enkelt. Och till exempel, bara ett exempel är att skolan ska ju vara tillgänglig. Det har man ju ett ansvar för, att byggnaden ska vara tillgänglig. Men inte skolgården. Och när är ungarna aktiva? På rasten. Och då har man inte möjlighet. Så det är också saker att påverka. Att vi liksom, om vi nu ska jobba mot ett inkluderande samhälle, ja, men då måste det ju funka. Och där tror jag att vi behöver alla bli en stark röst i det.
Och på ett mer personligt plan, om vi har bökfaktorn och våta filten i bakhuvudet, de här kroniska stressfaktorerna. Mm. Du är ju själv en aktiv person. Vad blir ditt personliga råd för att inspirera de som lyssnar och ta sig förbi alla hinder och kunna bli mer aktiva?
Ett råd är ju att jag faktiskt har rätt till det här. Att det är liksom en rättighet som jag har att vara aktiv, precis som vem som helst annan. Det är inte liksom att jag ska komma på någon slags undantag och vara lite gulligt att nu få sig komma ut lite. Utan att det är min rätt, precis som vem som helst annan. Och sen en annan viktig sak som är väldigt svårt för mig, eftersom jag är en otroligt otålig person och vill göra allting i 180. Men det är att ta en sak i taget och bara ta det lugnt. Att inte, det är så lätt att man börjar just stressa upp och gör de här liksom monstren i huvudet av allt som kan gå fel. Men istället bara ta, nu tar vi, först gör jag det här och sen gör jag det och sen gör jag det här. Så att man lugnt och sansat går igenom saker för att minimera stressen hos sig själv. Och sen nu i helgen till exempel så reste jag själv för att åka på semester några dagar med min familj ner till Italien. Och de hade åkt i förväg och jag kom efter och flög med bara handbagage och upp och ner i flygplanstrappor och upp och ner i kabin. Och jag var otroligt imponerad. Det slog mig verkligen hur många människor som verkligen bara hjälper till. Det var aldrig att de nästan frågade ens om jag behövde hjälp, utan de tog väskan och de la upp och de la ner och de upp och ner för trapporna. Liksom. Och jag känner det att om man bara har den inställningen själv att jag kan be om hjälp. Då får man också hjälp. Folk vill hjälpa till. Folk är i allmänhet schyssta människor. Liksom.
Tack för det, Åsa Linares Norlin, vice ordförande i Parasport Sverige och rapportförfattare.
Tack.